Från SRF Riks Facebook-sida. Tänk er att ni vaknar en morgon och upptäcker att dörren till ert hem går att öppna inåt, men inte utåt. Ni har kanske allt ni behöver där inne. Men ni kan inte gå ut för att handla, sköta ärenden, träffa vänner, ta en promenad eller uppsöka hjälp. För de flesta av oss är detta något av en mardröm. För allt fler personer med synnedsättning i Sverige är det en praktisk och juridisk verklighet. Så inledde vår förbundsjurist Anna Kuarnström sitt anförande på årets funktionsrättsriksdag förra veckan. Det anordnas en gång per år av riksdagens tvärpolitiska nätverk för funktionshinderfrågor. SRF representerades förutom av Anna Kuarnström av Tina Nummi Södergren, andra vice ordförande i förbundsstyrelsen, Belmina Koka, intressepolitisk handläggare på Riksförbundet och Linus Johansson, projektledare för vår verksamhet Digitala barnbarn där yngre synskadade lär äldre synskadade att använda digital teknik. Att vi är på plats vid sådana här tillfällen är viktigt för att skapa medvetenhet om hur politiska beslut eller brist på sådana påverkar synskadade. Men också för att prata med politiker och inte minst andra inom funktionshinderrörelsen. Våra utmaningar må vara olika, men på sätt och vis kämpar vi alla för samma sak. Rätten till ett värdigt liv. På bildet står Anna Kuarnström vid podiet i riksdagens pampiga andrakammarsal. Anna har vita kläder, uppsatt hår och bredvid står en teckenspråkstolk och tolkar hennes anförande. På andra bilden står Belmina bredvid Nadja Arvad, funktionshinderpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Båda har mörka kavajer och mörkt rakt hår. Belmina håller i sin vita käpp. På tredje bilden håller Linus sitt anförande i podiet bredvid tolken. Han har ljusblå skjorta och riktar blicken rakt framåt. På bild 4 syns Belmina tillsammans med Liberalernas funktionshinderpolitiska talesperson Malin Danielsson. Malin har klänning, kavaj och brunt hår med lugg. Båda ler stort. På femte bilden står Belmina och Anna med Ida Hansson och Ester Ridal från Unga Hörselskadade. Ida har glasögon och långt brunt hår, Ester kortklippt svart hår. På bild 6 står Tina och Belmina tillsammans med Susanna Ahlström, vice ordförande för Hörselskadades riksförbund. Susanna har kortklippt vitt hår, glasögon och vit kavaj. Tina har ljusbrunt hår och prickig blus. Har ni hört talas om Malmönyckeln? Malmö stad har uppdaterat sitt initiativ Malmönyckeln, ett personligt kort som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ta med en stödperson utan extra kostnad till olika kultur- och fritidsaktiviteter. Bra! Men den lokala SRF-föreningen fick ingenting veta. Mindre bra. Malmönyckeln kan sökas av personer med funktionsnedsättning i behov av stöd för att kunna delta i stadens aktiviteter. Innehavaren betalar själv sin biljett, medan stödpersonen följer med gratis. Stödpersonen kan vara en vän, familjemedlem eller anställd stödperson, och man väljer själv vem man vill ta med. Tidigare omfattades endast kommuninvånare som tillhör personkretset. 2 eller 3 enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, men sedan början av året har målgruppen breddats till att omfatta fler. När vår medlemstidning SRF Perspektiv ringer upp SRF Malmö Svedala för att fråga vad förändringen betyder för deras medlemmar blir det tydligt att de ingenting fått veta. En som ställer sig kritisk till detta är Maj-Britt Ryman. Medlem i SRF Malmö Svedala med engagemang i lokalföreningens syntolkning och kultur. Hon har mött många medlemmar som på grund av neddragen ledsagning har fått en försämrad livskvalitet. Våra medlemmar mår inte bra av den ofrivilliga isoleringen, säger hon. I Malmönyckelns utbud finns aktiviteter från såväl kommunala som privata aktörer, som ansluter sig till tjänsten av god vilja. Syftet med Malmönyckeln är att stärka möjligheten till delaktighet och en aktiv fritid inom allt från kultur och sport till föreningsliv. Detta hade kunnat motverka den negativa utveckling som Maj-Britt berättar om medlemmarna bara fått veta. Där har vi som förvaltning brustit, och vi kommer att bli mer noggranna i vår kommunikation framöver, säger Mikael Sundman, fritidskonsulent på Malmö stads funktionsstödsförvaltning. Bildbeskrivning. En stor teatersalong med rader av tomma stolar framför en scen med neddragen röd ridå. Salongen är rikt dekorerad i guld och har flera balkonger med lampor som lyser varmt. Fotot är en genrebild. Ska synskadades skyddsnät bestå av allmosor från frivilliga? Den frågan ställer vår ordförande Niklas Mattsson på Aftonbladet Debatt. Färdtjänstkampanjen må vara över för denna gång, men nu omgrupperar vi och går in i nästa, vår svenska valrörelse. Vårt mål är högt ställt kolon. Ingen politiker på valbar plats ska kunna missa att personer med funktionsnedsättningar idag inte får det stöd de behöver, och har rätt till. Jan Paulsson är 98 år och pensionerad idrottslärare. Trots att han snart fyller tresiffrigt är han fortfarande aktiv och vital. Det enda problemet är att han sedan ett par år tillbaka är blind. Han vill gärna komma ut och röra på sig varje dag, men hemtjänsten erbjuder bara en timmes promenad i veckan. Sedan media rapporterade om Jans situation har hundratals personer hört av sig och vill hjälpa Jan med ledsagning så att han ska få komma ut mer än en ynka timme per vecka. Jan är inte ensam om att erbjudas hjälp av frivilliga när samhället sviker. För en tid sedan rapporterade Sveriges Radio om synskadade och rörelsehindrade Jessica Karlsson i Vingåker, som får gratis skjuts av taxiföraren Orhan Idrisovic. Detta sedan Vingåkers kommun dragit in hennes färdtjänst efter 15 år. Och när 78-årige Hans Skarselind riskerade att missa idolen Ösnöjens föreställning på grund av långa handläggningstider för färdtjänst, erbjöd sig Ösnöjen själv att skjutsa honom fram och tillbaka. Det råder ingen tvekan om att det finns goda krafter i det svenska samhället. För mig som blind värmer det att människor vill ta av sin egen tid och hjälpa oss synskadade helt utan motprestation. Samtidigt är det någonting som skaver. Inte i välvilligas erbjudanden om hjälp, utan att vi har hamnat i ett läge där det ens behövs. I vår svenska välfärdsmodell ska ideella krafter vara ett komplement, inte utgöra själva skyddsnätet. Det är något fundamentalt fel när frivilliga ska gå in och täppa till hål som vi annars ramlar igenom, gång på gång. Det här gäller såklart fler områden än funktionshinderpolitiken. Men från vår horisont är exemplen många och bildar tillsammans ett strukturellt problem där utvecklingen har gått snabbt. För 20 år sedan hade Jan Paulsson med stor sannolikhet fått ledsagning med stöd av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Men idag nekas de flesta synskadade den hjälpen, vilket belyses i en rapport från Socialstyrelsen 2023. Har du tur får du stöd genom SOL, socialtjänstlagen, men det gäller långt ifrån alla. Den hjälpen har dessutom stora begränsningar och i många kommuner höga egenavgifter. Den är helt enkelt inte tillgänglig för alla som behöver. Ett annat fundamentalt stöd för oss som inte ser, färdtjänsten, har på många håll dragits undan. Även detta slås fast i en rapport 2023 av myndigheten Trafikanalys där de konstaterar att rätten till färdtjänst har urholkats allt mera under de senaste 10 åren, och att personer med synnedsättning är särskilt hårt drabbade. Ingen vet om de imorgon kommer att få en sjukdom eller vara med om en olycka som gör att de mister en viktig funktion, till exempel synen. Om det händer så ska det inte vara upp till andra människors välvilja om du får hjälp. På den grundidén är det svenska välfärdssystemet utformat och känt i världen. Tyvärr är utvecklingen i Sverige på väg just åt motsatt håll, Att ideella krafter eller att ha tecknat rätt privat försäkring avgör om du får den välfärd du har rätt till. Vill vi verkligen ha det så? Det här sluttande planet är ingen naturlag. Politik kan förändra utvecklingen. Min uppmaning är därför till regeringen att stifta lagar så att de som vill hjälpa oss med funktionsnedsättningar är varmt välkomna, men inte nödvändiga. Vi trodde tiden när vi med funktionsnedsättningar satt med mössan i hand och bad om allmosor var förpassad till historieböckerna. Men om ni inte agerar är vi snart där igen. Och om du håller med, dela gärna. Bildbeskrivning. Niklas Mattsson står med sin vita käpp vid en tågstation. Han har mörkblå jacka, ljusblå skjorta och blickar allvarligt in i kameran. Aikido-mästare blir Ungerns första blinda minister. Ungern kommer att få sin första synskadade minister, rapporterar Deutsche Welle. Det handlar om Vilmos Katainiemet, som kommer att få ansvar för social- och familjefrågor i Peter Majojas regering. Katainiemet, som är ny i politiken, är i grunden jurist men också framgångsrik aikido-utövare med svart bälte. Han är blind sedan tonåren och har utvecklat en särskild självförsvarsteknik för personer med synnedsättning, skriver AFP. Han har tidigare sagt att han engagerade sig i Majojars parti Tissa eftersom han kände att staten hade blivit de funktionshindrades största fiende. Även en blind kan se att ungen har problem, sa han skämtsamt i en intervju förra året. Sverige är inte i krig, men det råder heller inte fred. Statsministerns numera välkända citat från förra årets Folk- och Försvarkonferens blev vida spritt och omdiskuterat. Hur rädda ska vi egentligen vara? Helena Fridlund känner oro. Hon är blind och är rädd för att bli helt utlämnad till andra om krisen eller kriget kommer. Hon känner till att hon har sitt närmaste skyddsrum någonstans i källaren i sitt bostadshus, men har fram till nu inte vetat mer än så. Jag personligen har ändå tur att jag har hemtjänst, kommunen vet ju var jag finns om något skulle ske. Men andra blir ju ännu mer utsatta, säger Helena Fridlund till SVT Dalarna. Alexander Helgesson som är försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Dalarna instämmer med det Helena säger. De personer som kommun eller region har ett vårdansvar över har vi koll på. Men givetvis har vi inte koll på alla personer som behöver hjälp här i Dalarna. Han uppmanar alla att lära känna sina grannar. Helena tycker att information om var närmaste skyddsrum ligger ska skickas till alla i ett format som de kan läsa. Exempelvis som ljudfil eller i punktskrift. Blinda Helenas oro om larmet går. Beroende av omgivningen till 100%. Fallobon Helena Fridlund är blind och får förlita sig på andra människor om larmet att ta sig till skyddsrummet går. Jag är beroende av omgivningen till 100%, säger hon. Helena Fridlund känner en oro över att hon är utlämnad till andra i händelse av krig eller kris. Jag personligen har ändå tur att jag har hemtjänst, kommunen vet ju var jag finns om något skulle ske. Men andra blir ju ännu mer utsatta, säger Helena Fridlund, som även är aktiv i Socialdemokraterna. Önskar tydlig information. När hon fick hem myndigheten för civilt försvarsbroschyr om vad man ska göra i en kris eller krig, så var det i punktskrift, vilket hon var glad för. Nu önskar hon att kommuner runt om i landet också är tydliga med information för funktionsnedsatta. Länsstyrelsen Dalarna arbetar nu med att bli bättre på att inkludera utsatta grupper i krisberedskapen. Personer med funktionsnedsättning riskerar att drabbas extra hårt under kris och krig. Vet du var ditt närmaste skyddsrum ligger? Första bilden är en skylt med symbolen för skyddsrum. Det är en blå triangel i en orange kvadrat. Under symbolen står det skyddsrum i versaler. Andra bilden är en porträttbild av Helena. Hon har ljust, axellångt och vågigt hår och en mörk tröja. Fler kan jobba, men får inte chansen. Idag är det tydligen arbetslöshetens dag. och regeringen verkar fast besluten att hålla den vid liv, särskilt för synskadade och andra personer med funktionsnedsättning. Hälften av alla synskadade i Sverige står idag utanför arbetsmarknaden. Inte för att de saknar vilja eller kompetens, utan för att stöden till arbete monteras ner. Antalet personer med lönebidrag har minskat med över 20 000 på 10 år. Bidragen till arbetshjälpmedel har halverats. Stödet till personligt biträde har minskat med 75% sedan 2015. Samtidigt skickade Arbetsförmedlingen tillbaka 1,5 miljarder kronor till statskassan förra året. Pengar som skulle ha gått till lönebidrag och fler jobb för personer med funktionsnedsättning. Arbetsgivare, forskare, fackförbund och Arbetsförmedlingen själv har länge efterlyst höjt tak för lönebidraget. Men regeringen tycker inte att det lönar sig. Konsekvensen? Människor hålls kvar i arbetslöshet och utanförskap, helt i onödan. Fler synskadade både kan och vill arbeta. Problemet är inte människorna. Problemet är politiken. Bildbeskrivning. Två kvinnor framför en dator. Den ena sitter ner och pekar på skärmen. Hon använder förstoring och kollar på någon inställning i mejlen. Den andra står lutad över hennes axel och kollar på skärmen. Jag och min tjej Xenia sitter på Mälarpaviljongen en solig junidag för att delta i ett boksamtal om kvinnliga poeter under romantiken. När min tjej berättar att jag också skriver dikter, är det genast en kvinna som utbrister kolon. Men vad? Hur kan hon skriva när hon är blind? Jag blir både arg och ledsen. Får en känsla av att inte riktigt ses som jämbördig i det här sällskapet. Trots att jag lyckats slå mig fram genom den hårda författarkonkurrensen, fått två böcker utgivna och vunnit prestigefyllda litterära priser. Men så tar jag ett djupt andetag och tänker att det bara handlar om okunskap. Jag berättar för kvinnan om min talsyntes och punktdisplay. Att jag lärt mig tangentbordet utantill på min bärbara dator och därför skriver snabbare än de flesta seende människor. Då ber hon om ursäkt för sina fördomar, frågar efter titlarna på mina böcker och bjuder hem mig till sin poesisalong. Ibland lönar det sig att berätta, men visst är det jobbigt att bli ifrågasatt. Jag föddes med en synnedsättning som gör att jag bara kan se ljus och mörker. När jag var 4 år fick jag därför börja lära mig punktskrift, ett alfabet som blinda människor kan läsa med fingrarna. Jag älskade hela alfabetet semikolon. Det var som en symfoni, varje bokstav med sin särskilda form och klang. Min skolfröken Maria visste väl inte om hon skulle skratta eller gråta när jag under flera års tid bytte ut alla vanliga bokstäver mot de som i mitt tycke var mer mystiska och lockande. Enkelt V blev W, K blev Q, J blev Y, A blev snabel A. Och för att inte tala om min kärlek till underliga sammansättningar kolon. Stormkök, kattguld och knallhatt. Tidigt skrev jag mina första dikter och förstod att skrivandet var mitt kall och min dröm. Dikterna blev fler och fler, och så småningom skickade jag in mitt första manus till förlag. Jag blev refuserad många gånger. Det kändes ledsamt. Men jag tänkte att det förmodligen inte handlade om kvaliteten på mina texter, utan om förlagens snäva utgivning av lyrik i förhållande till det stora antalet poeter. Men till slut fick jag det efterlängtade samtalet. Ett förlag ville ge ut mina dikter. Jag dansade runt i lägenheten, yr av lycka. Min dröm hade blivit uppfylld. Jag tror det var min mamma Jessica som gav mig nyckeln till poesins värld. Hon beskrev allt för mig semikolon. Alla färger, blommor och stjärnor på himlen. Hon sa att stjärnor ser ut som silvernitar på ett sammetstyg, att blommor omfamnar hela dalen och att det går att se färger genom ljud och dofter. Hennes motto är grip för att begripa, och när hon till exempel läste sagor försökte hon göra berättelsen mer levande genom att ge mig olika föremål som fanns i sagoboken. Jag minns när hon läste en saga om en svampskog. Innan sagostunden åkte vi till en stor ICA-affär och köpte en sort av varje svamp, och sedan lade vi alla svamparna i en stor kartong på köksgolvet. Med dessa levande sagor gav hon mig en vacker inre värld av metaforer, som jag förmodligen inte haft om jag varit seende. Något som gör mig rasande och förtvivlad är att punktskrift inte står inskrivet i skollagen. Det är alltså inte en självklar rättighet för blinda barn att lära sig sitt eget alfabet. Blinda barn berövas sitt skriftspråk. Ett argument till detta är att det finns talböcker och talsynteser som läser upp texten, men det är ett argument utan kunskap och eftertanke. Visst är talsynteser användbara för oss, och även seende människor läser ljudböcker, men det ska finnas en valmöjlighet. Ingen ska tvingas välja bort sitt skriftspråk. Att läsa en ljudbok är inte samma sak som att läsa en tryckt bok och ha bokstäverna framför ögonen, eller under fingrarna för vår del. Det är så oerhört viktigt med ett skriftspråk, särskilt för barn som måste lära sig hur orden ska stavas. Seende barn får lära sig skriva för hand med penna, så varför är det inte en självklarhet att blinda barn får lära sig punktskrift? Punktskrift behövs för att vi ska kunna vara del av en jämlik värld. Tänk om också jag hade berövats mitt skriftspråk. Vem hade jag varit utan mitt fyrverkeri av bokstäver? Politiker och beslutsfattare, tänk om. Det här är en anonym men sann livsberättelse från en av våra medlemmar. Bildbeskrivning. Illustration av liten flicka som sitter och läser punktskrift i en bok. Bredvid flickans huvud syns en färgstark abstrakt illustration. Längst ner i bild står citatet: jag tror det var min mamma Jessica som gav mig nyckeln till poesins värld. Tillgängliga arbetsplatser är nyckeln till inkludering. Idag uppmärksammas GAAD, Global Accessibility Awareness Day, eller Internationella tillgänglighetsdagen, en dag som sätter fokus på digital tillgänglighet. För oss på Synskadades Riksförbund handlar det om något väldigt konkret. Rätten att kunna arbeta och delta fullt ut i samhället. Många synskadade stängs fortfarande ute från arbetslivet, eftersom digitala system och arbetsverktyg inte fungerar med hjälpmedel som skärmläsare och förstoringshjälpmedel. Ett skräckexempel är journalsystemet Cosmic, som införts i flera regioner. Cosmic är mycket svårt, till och med omöjligt, att använda för synskadade som använder hjälpmedel. Tillsammans med våra systerorganisationer i Norden uppmanar vi nu Nordiska rådet och ministerrådet att verka för lagstiftning som säkerställer universellt utformade arbetsplatser och tillgängliga digitala arbetsmiljöer. Vi uppmanar också Sveriges digitaliseringsminister Erik Slottner att införa skarpa krav på digital tillgänglighet vid offentliga upphandlingar av tekniska system. Låt oss slippa fler Cosmic. Bildbeskrivning. En person som använder en laptop med punktdisplay, ett digitalt hjälpmedel. Representation är viktigt, och personer med funktionsnedsättningar behövs i politiken. Ett av SRFs mål i valrörelsen är att fler synskadade med politiskt intresse ska ta steget och engagera sig och kanske på sikt ställa upp på valbar plats. Men hur är det att ha en funktionsnedsättning och ett politiskt förtroendeuppdrag? Vilka utmaningar och möjligheter kan du stöta på om du som politiker behöver extra anpassningar? Och är det verkligen alltid ditt uppdrag att påtala dem? Nyligen anordnade Silsriden ett webbinarium på temat, med deltagare från nästan alla riksdagspartier, med olika funktionsnedsättningar och politiska engagemang. Vissa engagerar sig aktivt i funktionshinderpolitik, andra låter lika aktivt bli. SRFs intressepolitiska utredare Fredrik Stockhaus medverkade, dock i sin roll som fritidspolitiker för Vänsterpartiet. I panelen: Jenny Sjöblom, M-kolon. Kommunalråd i Borlänge, kortväxt och rullstolsburen. Joakim Westlund, C, gruppledare i Gävleborgs regionfullmäktige och har CP. Nils Sjö Larsen, MP, riksdagsledamot och rullstolsburen med personlig assistans. Pia Kerstin Silverdal, KD, sitter i kommunfullmäktige Gävle och är döv. Rebecka Burlind, L, ersättare i socialnämnden i Kungsör, rullstolsburen med personlig assistans. Fredrik Stockhaus, V, ledamot Västmanlands regionfullmäktige och blind. Samtalet leddes av Finn Hellman från SIL Sverige som själv är blind. Ta del av det i efterhand. https://www.youtube.com/watch/v-likhetstecken-afklims08-1-3s. På bilden står Fredrik Stockhaus iklädd svart jacka framför ett tågspår med träd framför. Han har brunt axellångt hår, en ring i örat och mustasch. Han håller i en vit käpp. Ungdomar med funktionsnedsättning rör sig mindre. Tonåringar med funktionsnedsättning deltar mer sällan i organiserad idrott än jämnåriga utan funktionsnedsättning, något som riskerar att få långsiktiga hälsokonsekvenser. Det visar en ny studie från GI, Gymnastik- och idrottshögskolan. Bara 19% av ungdomar med funktionsnedsättning når rekommendationen om minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Det går att jämföra med ungdomar utan funktionsnedsättning, där samma siffra ligger på 35%, enligt en artikel på Gymnastik- och idrottshögskolans hemsida. När ungdomar med funktionsnedsättning rör sig mindre riskerar skillnader i hälsa att uppstå redan i tonåren och följa med in i vuxenlivet. Därför behöver skola, föreningslivet och samhället tillsammans skapa bättre förutsättningar så att fler unga kan röra på sig, må bra och utvecklas på lika villkor, säger Karin Schellenberg, postdoktor vid GI och studiens författare i artikeln. Studien omfattar nästan 1000 elever i årskurs 7 från 34 grundskolor, ej anpassade skolor eller specialskolor. Elevernas fysiska aktivitet mättes med rörelsemätare under en vecka och deras kondition testades med ett cykeltest. Ungefär var tredje elev i studien hade någon form av funktionsnedsättning, till exempel synnedsättning, motoriska svårigheter eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Låg fysisk aktivitet och sämre kondition i unga år kan få konsekvenser för hälsan i det långa loppet. Genom bättre anpassning och utbildning av ledare kan fler ungdomar få möjlighet att röra på sig och må bra, skriver GI. För synskadade barn och unga handlar möjligheten att röra på sig också om tillgänglighet, stöd och trygghet i skolmiljön. Därför lyfter Synskadades Riksförbund i sitt remissvar på betänkandet En förbättrad elevhälsa, SOU 2025:113, behovet av stärkt specialistkompetens om synnedsättning inom elevhälsan, bättre samverkan mellan olika stödinstanser och fungerande stöd vid skolövergångar. Vi betonar också sambandet mellan tillgängliga lärmiljöer, psykisk hälsa och delaktighet. En väl fungerande elevhälsa är avgörande för att elever med synnedsättning ska kunna må bra, känna delaktighet och få möjlighet till en likvärdig skolgång. Läs artikeln och hela studien via länken. https://www.gih.se/2026-03-19ungdomar med. Läs hela SRFs remissvar. https://www.srf.nu/skrivelser/2026-05-18-03-02026-. Bildbeskrivning. Idrottsklädda ungdomar springer efter en boll på en gräsmatta. Fotot är en genrebild.